oss som dina barn. Vi ber i Jesu namn. Amen. Amen, amen. Tack. Får be en liten bön att min röst håller hela vägen ut, men jag tror det. Jag var ganska små inspirerad att tala över det här ämnet. Tänk på det en par veckors tid. Av någon anledning så tycker jag nästan mest om att tala om lidande. Om jag ska välja någonting och få tala om vad som helst så ska jag välja lidande. Av någon väldigt märklig anledning, jag vet inte vad det nu är med mig. Men jag skulle lite vilja belysa en par väldigt viktiga saker angående detta breda, djupa, svåra ämne. Men som jag också tror ack så viktiga. Titeln som jag sagt är ju från en välkänd psalm och vi kan egentligen ta upp psalmversen direkt. Så står det så här. Min Gud, varför har du övergett mig? Jag ropar och klagar, men min frälsning är fjärran. Min Gud, jag ropar om dagen, men du svarar inte. Och om natten, men får ingen ro. Jag vet inte om du någon gång haft en sån där bönestund där hemma. Som David har här. Han ropade. Och så får han det här jobbigaste bönesvar av dem alla. Nämligen en vägg. Det är bara tyst. Och det är mitt under, om vi lite känner igen det sammanhanget historiskt. Det var ju när David är förföljd då. Och det är full fart igång. Hans liv är helt upp och ner. Och han på något sätt uttömmer sitt hjärta, sin plåga. Och bara hoppas och längtar. Att nu ska Gud svara. Nu ska Gud komma. Och det är helt tyst. Hela hans liv var kaos. Hela hans liv var miserabelt. Och så möts han i den stunden av den här väggen. Den här jobbiga väggen. Har du varit med om den här väggen någon gång? Jag har lock för öronen idag så du måste ropa hårt. Om jag hör att ni är här. För mig i alla fall är det jobbigt att ha den här väggen. Där man önskar Gud, säg nu någonting. Men så är det tyst. Och det är lite det jag skulle försöka mumla lite om här mer. Några minuter i alla fall. För en par veckor sedan så firade jag mina första 20 år som kristen. Hurra! Och jag använt ganska mycket av de här tiden, de här veckorna, månaden ungefär, att fundera. Hur har de här 20 åren varit som kristen? Man har varit med om en del fantastiska saker som man inte kunde drömma om. Men samtidigt har jag varit med om en grad av lidande som inte ens existerade innan jag blev kristen. Och det är märkligt. Hallå? Ja, just det, jag låg för och jag hörde inte om du skulle säga någonting. Men det är märkligt att om det på något sätt har blivit på ett sätt jobbigare, omständigheten har varit mer utmanande för mig efter jag blev kristen. Kan man ju fråga sig att varför är man då kristen? Någon sa till mig som barn, kom till Jesus så blir allting bra. Och jag tänkte, far till Jesus och se vad som händer. Och så är man hos Jesus och så är inte allting bra. Det är klart att vissa frågor kan ju uppstå när man funderar på det sättet. Så under några apologetiska filosofiska nattimmar så slog det mig plötsligt att orsaken varför jag är kristen är inte enbart för att jag varit glad, välsignad eller alla under man har varit med om. Utan min orsak varför jag är kristen 20 år senare, det är för att det stämmer. För att den kristna tron stämmer och den håller genom allt. Den håller under glädjestunder när man är extremt lycklig. Och den håller under extrema lidanden. Det är ju fantastiskt att ha en tro som där hela paketet på något sätt går. Den håller genom att helt enkelt sätta sin tro på Gud. Och den håller om man prövar sanningshalten i det hela. Nämligen säger att kan du tro vara sann rent vetenskapligt och så vidare. Och jag har funnit efter 20 års studier att det gör så. Men för mig har det alltid varit fantastiskt att få äga en tro som håller just genom livets alla faser. Jag är tacksam att tillhöra en Gud som inte är främmande för lidande. Vi har en Gud som vet hur det är att ha det svårt. Det är inte så att varenda religion kan säga så. Författaren Philip Yancey beskriver det här på det sättet. Varje diskussion om hur smärta och lidande passar in i Guds plan leder i slutändan tillbaka till korset. Korset är ju symbolen för vår tro. Jag vet inte vad du tänker på tro, men för mig är alltid korset det man associerar tron med. Och vad är korset? Jo, korset är platsen där Jesus själv led för alla människors skull. Jag har talat med ganska många av er nu, fast jag är en ganska introvert och försiktig personlighet. Så jag talar med ganska många av er här i församlingen. Och jag vet att lidande för många av er inte är främmande. Därför tror jag, och lyssna på det här, att det är bra att vi som församling, nu som då, vågar lyfta upp det här ämnet. Så att vi inte faller in i en vanlig fälla. Jag har sett två olika fällor som vi oftast hamnar in i. För det första så kan vi ibland uppleva lidande som någon sorts av straff för vår otro. Alltså vi tror att vi tror inte riktigt hårt, därför lider vi. Men när jag läser min bibel så ser jag ett mönster. Och det tycker jag är fascinerande. Gud sträcker ut sin hand mitt i en fallen värld till en lidande människa. Memorera det där. Jag har haft lite att göra nu. Jag har varit sjuk i 10 dagar i sträck. Man har ju tid med allt möjligt tydligen då. Så jag gick igenom 135 mirakler i bibeln. Nästan varenda en av miraklerna i Bibeln har att göra med en människa som har nöd. Tänk på det. Så vad Gud gör och vad Gud vill och vad han håller på med i världen idag, 2018, är att han sträcker ut sin hand mitt i en fallen värld till dig som lider. Det är fantastiskt att ha en Gud som inte är främmande för lidande utan också triumferar över lidandet. Några av de mest gudfruktiga människor jag haft nåden att lära känna hör också till dem som har lidit oerhört mycket. Vi får inte som kristna använda vårt lidande som någon form av barometer på hur bra vår tro mår. Vi kan inte hålla på så där, kära vänner, att nu är jag riktigt stark i tron och då är allt lidande väck. Det är en enorm skymf mot alla martyrer som har gått före oss. Nästan alla apostlar som Jesus själv valde ut, som själv satte makt och myndighet över, så fick gå martyrskapets väg. Paulus rent mänskligt och världsligt sett hade ett bättre liv innan han blev kristen. Han var en högt ansedd farisé som i princip kunde få allt som han pekade på. Men så fick han möta Jesus. Och då kom det heliga ande och han fick vara med om sådana mirakler att folk somnade när han predikade och dog. Alltså, han har inte hänt mig igen nu. Jesus, undvik det nu. Och så väckte han upp dem i slutet av natten. Alltså han var med om väldigt märkliga, stora mirakler. Men han var också med om en enorm kamp, ångest och lidande och förföljelse som han inte var med om innan han kom till tro. Så vi kan ju inte värdera vår tro på om den är bra eller dålig beroende på om vi lider eller inte lider. För det är inte en Gud som jag känner. Petrus säger så här. Var inte förvånade. Mina älskade, var inte förvånade över den eld som ni måste gå igenom för att prövas. Som om det var något oväntat som hände er. Ibland blir vi lite förvånade när Stormen kommer emot oss och vi funderar, vad i all sin dag är det här? Var är du Gud? Min Gud, varför har du övergett mig? Kan man ställa sig då? Men Petrus tycks poängtera att vi istället ska se det som en naturlig del av vårt liv. Att det kan hända, och troligen händer det oss allihopa. För i vår förfallna värld tycks inte lidande undgå någon. I texten som jag började med ser vi David som desperat ropar till Gud. Och det tycks vara så att denna gång så uteblev svaret honom. Och det är värt att poängtera och minnas att David var en av de mest rättfärdiga männen som gått på den här jorden. Då Gud efter Davids död refererar till bra typer, det är alltid David som är måttstocken. Gick någon på en, gjorde de den goda gärningarna som David? Jo, man dåligt som inte, alltså man gjorde inte som David gjorde, så var man ond. Alltså David var måttstocken. Och trots denna rättfärdiga man, David, så var det den stunden när han bad i sin ensamhet, så upplevde han att allting bara var tyst och tomt. Mitt i förföljelsen, mitt i troligen ångesten, hans faders figur Saul, som han troligen såg upp till. Han hade ändå spelat harpa där och haft sig. Som inte allt var den som var ute efter honom. Kanske du finns här, kanske lyssnar här. Det är någon som har varit som mest nära dig. Har gjort dig mest illa. Det är det livet och de utmaningar som vi kan ha att göra med. Och då har vi en tendens ibland att vi bara vi ropar Gud, var är du? Svara. Och ibland så upplever vi den här jobbiga tystnaden. Men det är inte bara negativt och tyst, vi kommer nog till några godare nyheter snart också. Men det finns en par intressanta saker. För när vi läser den här salmen vidare, ett antal verser, så ser vi att psalm 22, de första 22 verserna, är en väldigt ärlig berättelse hur David känner det inför Gud. Så håller han på att beskriva exakt sin listerton, den nöd och den ångest och den kamp som han hade. Men sen plötsligt i vers 23 så händer det någonting. Och det är väldigt märkligt egentligen. Att gå från den här kampen, den här frustrationen över en tyst Gud, så övergår det plötsligt. Och det teologiskt kallar man att det är en sån här brytningspunkt i själva salmen. Där man går från en sak till en annan. Och så plötsligt så går David från att vara den här molokna, ledsna typen till att han ger en konkret uppmaning till hela församlingen och Guds folk att nu ska vi prisa Gud. Och det är ytterst märkligt. Men det är också en av de mest centrala, viktiga punkterna som vi har i vår kristna tro. Och nu ska jag säga någonting som kan vara halvjobbigt för dig att höra. Därför sätter jag mig ner. Vi är inte primärt kristna för att få ett lyckligt liv. Vi är kristna för att Gud existerar och för att han i sin stora nåd har frälst oss. Många gånger medför det att vi kan få uppleva mirakler, övernaturlig glädje och salighet och frid. Men det är biprodukter av det väsentliga. Vi är kristna för att han är Gud och inte vi. Jag säger det igen. Jag är kristen för att inte jag behöver vara Gud, utan han är Gud. För när jag läser salmen så finner jag två nycklar som blir för mig väldigt viktiga i hur David hanterar och tar hand om hela den här situationen. För det första, David är ärlig med sitt lidande och med sina frågor. För det andra, David väljer att oberoende av hur han känner det, att tillbe Gud. Det är någonting som alltid har förbryllat mig i den kristna församlingen i svensk Finland. Och troligen Finland också. Och det är att varför har vi det så otroligt svårt att tala om våra problem och vårt lidande? Det är som att vi skäms över vår kamp. Det är som att vi tror att vi ska bära alla bördor själva. Och hellre har vi det jobbigt än att någon skulle veta av hur vi har det och hur vi känner det på riktigt. Men David har funnit någonting. Att någon form av terapi. Jag menar, han har ju haft den här terapin inte bara för sig själv och några nära bönder i Israel. Han har ju haft den här terapin för miljarder människor. Jag menar, vi har ju läst Bibeln av ganska många av oss sedan dess. Att han på något sätt berättar till hela sin omgivning om att så här är det just nu med mig. Och bland kära vänner så behöver du bara komma fram till korset med din vän och säga nu är det så här med mig. Och nu ska jag ge ett tips, ett själavårdstips. Vi kristna är extremt dåliga på själavård. Måste få säga det. Vet du varför jag tycker det? Jag observerar många gånger när jag ska, nu ska jag generalisera så att någon får dåligt samvete. Här nu kan du ha dåligt samvete. Kommer jag med mitt problem och berättar någonting som är tungt och jobbigt, så är inte intresserad av att höra om dina problem. Vad oftast vi gör fel när någon kommer att dela våra utmaningar, det att vi börjar prata om oss själva. Och det är fruktansvärt dåligt gjort. Kommer någon att öppna sig om dig, då ska du lyssna. Och så lyssnar du igen. Och så kanske du lyssnar en timme. Även kan man lyssna så länge? Jo, men du kan försöka i alla fall. Det är nu bara lite bonustips från coachen som Stefan sa förr i tiden. Att kommer någon att tala med dig om dina utmaningar, så lyssna. Försök inte att vända allting till dig, för det handlar inte om dig, det handlar ändå om Jesus i långa loppet. Det var lite tips och det hade smygpiskning på församlingen. Men var snäll, jag är ändå glad och tacksam. Så David var ärlig. Och sen kommer det andra som kan vara ibland utmanande och svårt för oss. Ja, trots våra lidanden så prisar vi Jesus. Att trots att det är kamp och strid och jobbigt och blåst så prisar vi Jesus ändå. Som Elsa sa, ibland måste man ju säga till sin själ. Och i mitt fall så hjälper det inte bara med själ utan det är också anden och kroppen. Han måste vara i Jesu namn, upp med dig. Att man på något sätt väljer att prisa Gud. För det med oss oftast när omständigheterna tar över är att vi tappar blicken från Gud och vi ser bara de här omständigheterna. Och ser vi bara omständigheterna då kan det lätt hända att vi blir lite nervösa och funderar hur i all sin dag ska vi klara av det här. Men när vi ser att vår själ prisar Jesus, ser på honom, så möts vi av någonting som jag tror är över varenda omständighet som finns. För jag tror att just ärlighet, ursäkta min röst, ärlighet och villkorslös överlåtelse till Gud, så är två primära nycklar till att både förstå livet och kunna hantera lidandets problematik här på jorden. Berätta om hur du har det, var ärlig och överlåt dig till Jesus. Många frågar mig, relativt ofta hamnar man i sådana diskussioner, att hur kan Gud existera då det finns så mycket lidande i den här världen? Och jag ska kunna hålla ett ganska långt apologetiskt framförande, men jag vill inte gå in på det nu, vi kan diskutera det någon annan gång. Men jag tror att, eller när jag hör det så brukar jag fråga tillbaka. Eller brukar säga tillbaka så här, är det nu inte bättre att Gud finns när det nu finns så mycket lidande i den här världen? Skulle det vara bättre då att vi är en sån här slumpartad genetiska formationer som bara hoppas att vi ska ha tur att det blir bra? Istället kan vi sätta vårt hopp till att det finns en Gud som en dag ska ställa allting till rätta. Som ska skipa rättvisa över alla som drabbats av lidande och svår nöd. Och jag tänker på Lazarus i Lukas 16, 20 och framåt. Den rike mannen som hade allt. Och så hade vi den sårade mannen Lazarus. Som stod vid porten och längtade in. Att en dag ska jag vilja ha det lika bra som den rike mannen. Och så den rike mannen, han bara åt och hoppades att någon brödsmula skulle falla ner, så han i alla fall skulle få lite i sig. Och så dör de, har vi inte sagt så mycket om den rika mannen, men han får dit ner där det var sulfur och eld och svavel. Men det står att den fattige Lazarus, den sjuka Lazarus, han får upp till himlen. Han fick sitta med Abraham själv. Och så säger det om Lazarus att han hade svårt där på jorden, medan du fick det goda. Och nu får han tillbaka det. Så vi vet att det finns en Gud som en dag kommer att skipa rättvisa här på jorden. Om vi tittar ändå lite på de mirakler som Gud har gjort och gör i vår värld, så tycks det inträffa där människor alltid har ett stort behov av hjälp. Alltså där folk lider. Och där jag reflekterar lite över mig själv och mitt liv, så jag observerat att det är tillfällen då man fått uppleva Guds starka beröring och mirakulösa ingripanden, så har nästan allt inträffat då man varit fullständigt desperat efter Gud. Den har alla andra lösningar på något sätt försvunnit. Jag är sån att man vill ju försöka själv lite. Den Anders Olinska verktygsasken. Tar man fram en tandpetare där en motorsåg där, så hoppas att nu löser vi det här. Men sen när bensinen är slut i motorsågen, så på något sätt kommer man ju fram till nej, jag pallar inte det här. Och så blir för den här fantastiska, så som jag ser det, desperationen i ens hjärta. Jesus, hjälp mig. Jesus, hjälp mig. Jag tror att hemligheten finns någonstans i det vi inser att våra lösningar tar slut och du blir helt beroende, eller vi blir helt beroende av Gud. Och Jesus sammanfattar det på något fint sätt i Matteus 11 på det sättet. Kom till mig, alla ni som arbetar och är tyngda av bördor, så ska jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, för jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar. För mitt ok är milt och min börda är lätt. Om det nu är så att den stora majoriteten av Guds övernaturliga ingripanden inträffar för människor med svårigheter och problem, så borde det vara vår inställning att när sådana saker drabbar oss, att vi tar Davids väg, nämligen att söka Gud och hans liv med medvetenhet om, och lyssna, att Gud älskar oss oavsett vilka stormar vi tvingas att ta oss igenom. Någon teolog formulerade ganska fint på det här sättet. Det här är nästan Instagram-stuff. Om vårt liv hade saknat lidande, hade vi inte kunnat känna samma tacksamhet i Jesus då vi ser hans genomborrade händer. Men när vi kämpar, så kan det ge oss hopp, för vi vet att det finns en Gud som själv har kämpat. Vi känner oss, och du kanske har känt dig orättvist behandlad av den här världen. Och säkert många gånger kan du känna så med all rätt. För jag har haft så många samtal med er att jag vet vilken orättvisa den här värld kan bjuda på. Men lyssna på det här. Den orättvisan väger väldigt lätt mot den frivilliga orättvisan som Jesus valde att utstå för dig på grund av Guds kärlek för oss alla. Jesus valde att gå den ultimata lidandets väg, för att han älskar dig. Jag skulle nämna också några ord här innan vi snart går in för landning. Jag skulle ta upp en sak som ganska ofta glöms bort när vi talar om lidande och kamper och allt vad nu vi vill nämna det till. Vad är det viktigaste vi har? Vilka verktyg är de viktigaste vi har att tillgå när vi har att göra med människor som lider? Jo, det är vi. Det är våra medmänniskor. Jag tänker på den lame mannen som vi läser om i Lukas. Där det är fullt i huset att fundera om hur ska vi ta honom dit om vi tar över vägen. Och så sänker de ner honom så han får komma fram till Jesus. Jag tänker på pappan. Pappan till sin älskade dotter som låg inför döden. Och pappan springer iväg ganska lång sträcka för att få tag på Jesus och få hem Jesus till sin dotter som sedan har dött. Men pappan då, eller Jesus då, uppväcker dottern från de döda. Jag tänker på den andra pappan som vädjar för sin sjuka son. När Jesus och Petrus, Johannes och Andreas kommer ner från härlighetens berg. Hur pappan vädjar att Jesus gör någonting för min pojke. Jag tänker på några av de mäktigaste mirakler som jag själv med mina ögon har fått se. Jag tänker på pojkvännen som bad mig att be för hans sjuka tjej. Och hon av någon anledning som bara Gud vet blev helad. Jag tänker på sonen som vädjade att jag skulle gå och be för hans mamma som låg inför döden. Och den mamman blev också helad. Nu ska jag säga kvällens viktigaste sak. Många gånger tycker vi inte att vi har mycket att komma med. Och vi tror att vi inte har mycket att komma med och vi tycker vi inte ens kan någonting alls. Speciellt om vi jämför oss med varandra. Men en sak tror jag att vi alla förmår och kan. Vi kan föra åtminstone en människa till Jesus. Ibland tror vi att vi måste ha väckelsemöten och bönemöten. Allt det där ska vi ha och det är jättebra. Men vi ännu mer behöver förstå i våra huden att vi behöver lära oss att föra lidande människor till korset och till Jesus. Det kan hända att du inte äger precis varenda nådegåva. Gör du det? Vi kommer att ta över församlingen här senare ikväll. Men jag tror att här inne i den här salen där vi alla är samlade så har vi varenda nådegåva representerad. Varenda tjänstegåva är representerad också troligen i någon form. Jag själv blev frälst på grund av att en människa övertalade mig att fara på en konferens. Och inte vet jag om du kanske är här ikväll för att någon har fört dig hit. För talar vi om lidande och dess problematik så borde vi aldrig underskatta vikten av den roll som vi medmänniskor har. Det kan finnas många människor i vår närhet den här kvällen, den här stunden som går igenom ett rent, ursäkta ordet, helvete. Och som kanske är desperat att någon ska hjälpa dem. Kanske är det du som ska föra den människan till Jesus. Du kanske inte upplever att du kan ge Jesus. Ibland är vi sådana. Jag tycker att vi kan inte det med Jesus tillräckligt bra. Men kanske du känner någon som kan det. Jag tror vi har lite att lära oss av Filippus som vi läser om i Johannes, riktigt i början av Johannes. Natanael hade lite tvivel där och funderade, kan något gott komma från Nazaret? Vad säger Filippus? Han säger någonting så enkelt att jag tror varenda en av oss skulle kunna lära oss åtminstone 20 språk. Kom och se. När vi har att göra med svårigheter och utmaningar i oss och runt oss, så tror jag ibland att dessa enkla ord kan vara livsavgörande för människor runt omkring oss. Nämligen, vi säger, vi kanske inte har alla svar, men vi kan säga: kom och se. Kom med mig, så ska jag visa dig att det finns en Gud, en Jesus, som älskar dig, som förmår allt och som kan allt och som kan ge oss vad vårt hjärta längtar efter. Min observation har varit den att de allra största miraklerna mitt ibland oss, de äger rum för det finns en människa som har sagt att kom och se. Kom så ska jag visa dig Jesus. Kom så ska jag göra det ena och det andra. Men det punkten är i alla fall att vi kan alla, tror jag, som Filippus, föra en människa till Jesus. För även om du inte tycker att du kan så mycket, och jag är en av dem, så tror jag att vi alla kan hjälpa till så att någon annan kan få möta Jesus. Snart ska vi be. Och kanske du funderar, är det förbön och allt för nervös och rädd för? Jag vet inte ens vad det är för någonting. Det är inte så farligt. Det är Gud som gör någonting mitt ibland oss. Men kanske då har du en vän, du kanske har haft en vän med dig på det här mötet, den här samlingen. Kanske du då ska fråga: kom med mig, så går vi tillsammans till Jesus. För ibland så behöver vi bära varandras bördor, som Jakob så fint uttrycker det, och hjälpa varandra att få möta denna fantastiska Jesus. Och har du det svårt, så kom ihåg att du inte är ensam. Kom ihåg att i den här församlingen får du alltid vara dig själv, och du kan alltid, hoppas i alla fall, få hjälp med dina bördor. Om du inte känner Jesus, så tror jag idag är dagen för dig att få lära känna honom. För den tro som jag har märkt i mitt liv, att den håller. Den håller genom glädje och den håller genom svårigheter, och den fungerar. Och den bekräftelse på att den fungerar, den får man genom den heliga ande som föder oss på nytt, om vi använder svåra andliga formuleringar. Men det betyder att någonting händer här. Vad som en gång var, det blir någonting nytt som du bara kan få från Gud. För kanske idag dagen då du kan få komma fram till Jesus med dina bördor. Du kanske haft en längre tid och du har ropat till Gud: min Gud, varför har du övergett mig? Kanske idag är dagen då du får bara slänga bort en börda på honom och låta hans kärlek drabba dig. Paulus beskriver så vackert att det inte finns något som kan skilja oss från honom. Så när du idag kommer fram till honom i ödmjukhet, så kommer han än en gång att gensvara genom att bara älska dig. Få upp lite lovsångsteam här, så ska vi ta en stund av bön. Där vi hoppas och tror att Jesus kan göra någonting här mitt.